Innan det kunde bli jul måste man först igenom den kulna och regniga mörka hösten. Och den är väl inte särskilt rolig någonstans, det var den inte i Katthult heller. Alfred gick bakom oxarna i strilregnet och plöjde de steniga åkerlapparna. Och efter honom i plogfåran travade Emil. Han hjälpte Alfred att hojta åt oxarna som var så tröga och omöjliga och inte alls förstod vad plöjning skulle vara bra för. Men det mörknade ju tidigt och då spände Alfred ifrån och så lunkade de hem, Alfred och Emil och oxarna. Sedan kom Alfred och Emil in i köket med stora jordkokor på stövlarna och det retade nästan livet ur Lina som var rädd om sitt nyskurade golv. Hon är så petnoga, sa Alfred. Den som gifter sig med henne får inte en lugn stund i sitt jordeliv. Ja, det blir väl du det, sa Emil. Alfred teg och tänkte efter. Nej, ser du, det blir det nog inte, sa han till sist. Jag törs inte. Men jag törs inte tala om det för henne heller. Vill du att jag ska, frågade Emil som var järv och modig värre, men det ville inte Alfred. Det måste sägas lite fint, sa han, så att hon inte blir ledsen. Länge gick Alfred och funderade på hur fint han skulle kunna tala om för Lina att han inte ville gifta sig med henne, men han kunde inte komma på något bra sätt. Nu låg höstmörkret tungt över Katthult. Redan vid tretiden på eftermiddagarna måste man tända fotogenlampan i köket. Och sedan satt de där allesammans och pysslade var och en med sitt. Emils mamma hade en spinnrock igång och spann fint vitt garn som skulle bli till strumpor åt Emil och Ida. Lina kardade ull och det gjorde Krösa-Maja också när hon var där. Emils pappa pliggade skor och sparade på det viset mycket pengar som byskomakaren annars skulle ha haft. Alfred var inte sämre. Han lagade sina egna strumpor. De hade jämt stora hål både på tån och på hälen, men de snörpte Alfred raskt ihop. Lina ville nog gärna hjälpa honom, men det fick hon inte för Alfred. Nej, för ser du, då vore jag fast, förklarade han för Emil. Sen hjälper det inte hur fint man säger det. Emil och Ida satt oftast under bordet och lekte med katten. En gång försökte Emil inbilla Ida att katten egentligen var en varg. Och när hon inte ville tro det klämde han i med ett vargtjut som fick alla i köket att hoppa till. Hans mamma ville veta vad det där tjutet betydde och då sa Emil: jo, för vi har en varg här under bordet. Genast började Krösa-Maja tala om vargar och då kröp Emil och Ida glada fram för att höra på. Nu skulle det komma någonting hemskt, det visste de, för det var bara hemskheter som Krösa-Maja berättade om. Var det inte om mördar och tjuvar och spöken och gastar, så var det om hemska halshuggningar och gräsliga eldsvådor och förskräckliga olyckor och dödliga sjukdomar och farliga djur, sådana som nu till exempel vargar. När jag var liten, började Krösa-Maja, då fanns det mycket varg här i Småland. Men sen kom väl Karl den 12:e och sköt dem som väl var, sa Lina. Då blev Krösa-Maja arg, för nu var hon gammal, men inte så gammal som Lina trodde. Du pratar som du har förstånd till, sa Krösa-Maja och vill inget berätta. Men Emil lirkade med henne och till sist satt hon igång och talade om riktigt mycket ruskigheter om vargar och om hur man gjorde varggropar och fångade dem i när hon var liten. Så då behövde inte Karl den 12:e komma då, började Lina, men sedan teg hon hastigt. Det hjälpte inte. Krösa-Maja var arg igen och det var väl inte så konstigt. Karl den 12:e var en kung som levde för hundratals år sedan, ska du veta. Och så gammal och uråldrig var ju inte Krösa-Maja. Men Emil lirkade med henne igen. Och då berättade hon om varulvarna som var de hemskaste av alla vargar och som var ute och smög bara när det var månsken. Varulvarna kunde prata, sa Krösa-Maja, för det var inte vanliga vargar utan någonting mitt emellan varg och människa och det farligaste vidunder. Mötte man en sådan varulv i månskenet, då kunde man hälsa hem, för värre vilddjur fanns inte. Och därför borde folk hållas inom det.